men jag hoppas att inspelningen fungerar. Det har gjort det de senaste gångerna och jag har fått hjälp med att kopiera så att det finns några band. Och då ska ni tala med Monsieur Hoffman för att få inhandla eller låna eller vad man kan göra. Nu kanske det funkar idag också, och då ska vi tala om Danielsboken och Bibelns profetior. Och det, mycket av det jag tänker ta upp, det behandlas utförligare i två skrifter som jag bland annat har tagit med mig idag. Jag har tagit med mig fler skrifter eftersom vi närmar oss jul och ni kanske vill köpa julklappar. Så jag ska säga lite om de andra också så småningom. Men en skrift som innehåller mycket av det jag vill säga, den heter Profet och profetia enligt Bibeln. Och den finns där borta. Och den har ni väl läst på till idag. Och sedan så finns det ett större avsnitt om Danielsboken i den här boken som heter Guds ord och bibelkritiken. Som jag också kommer in på en del. Ämnet är alltså Danielsboken och Bibelns profetior. Och det kanske är lämpligast att säga någonting om just profetior och profetia. Och därefter då själva Danielsboken. Och allra sist då profetiorna i Danielsboken. Först något om begreppet profet och profetia. Jag vet inte vad ni tänker på när ni hör profet och att profetera, att komma med profetior. Jag tror många tänker på att det handlar om att kunna se in i framtiden, att kunna spå eller att kunna ge besked om kommande saker. Man bör emellertid ha klart för sig att när Bibeln talar om profeter, då är det frågan om sådana som inte talar sina egna utifrån mänskligt perspektiv, styrda och begränsade tankar, utan talar Guds tankar, Guds ord, och framlägger Guds perspektiv. Vad är verkligheten utifrån Guds perspektiv? Det Gud vet. En profet får inte klura ut och föra fram egna tankegångar. Ni vet vad det kallas i Bibeln, falsk profet. Falska profeter, de för fram det som uppstår i det egna hjärtat, sina egna tankegångar. Men en sann profet, ja, han är som den profet som är profeten med stort P i Bibeln. Vem skulle det kunna vara? Det är Messias, den utsände. Messias kallas ju för Messias den smorde. Den kallas också för den utsände. Och utsänd på bibliskt språk, det är ängel, budbärare eller utsänd. Och en speciell utsänd är annorlunda än alla andra utsända. Om de är predikanter, predikare eller är andliga, okroppsliga väsen som i allt lyder Guds befallning. Det finns en utsänd med, som är Herrens ängel alldeles specifik, och som är ett med Herren själv. Och honom har ni läst om mycket i Gamla testamentet. Men Messias kallas också särskilt på ett ställe för profeten. Jag ska sända profeten. Så när man undrade om Jesus var Messias, så kunde man säga att han kanske är profeten. Alltså Messias så som profeten, och då menade man det som är förutsagt i femte Moseboks 15 kapitel. Kan ni säga fel nu? Det är 18 kapitel. 18 kapitel. Vers 15 bland annat. Och det som då utmärker den sanne profeten och Jesus, Messias, som profeten, det är vad Jesus säger själv. Jag talar inte av mig själv, utan vad jag har sett och hört hos min fader, det talar jag. Jag talar inte av mig själv, utan bara det som jag är utsänd att säga, och det jag vet, det jag har sett och det jag har hört hos min fader. Och jag avviker på ingen punkt från min fader. Ja, det är till och med så att jag är lika evig som fadern. Allt har tillkommit genom mig. Och utan mig har ingenting skapats och kommit till. Jag var innan Abraham fanns, kan Jesus säga. Och jag och fadern är ett. Och då står det, då tog de upp stenar för att kasta på honom. Och varför måste han dö? Jo, han menar sig vara Gud. Så man hade fattat bättre egentligen än vad Hammar och en del andra har förstått. De har sagt, ja men det är så oklart, inte har Jesus menat det och inte har Jesus menat det. Och det är helt tydligt att både apostlarna och motståndarna har förstått att Jesus är Gud. Det vill säga motståndarna säger, han är ju inte Gud, men han vill vara Gud. Han framträder som Gud. Och Jesus säger, om ni inte kan tro mig så tro för gärningarnas skull. För Jesus gör bara sådana gärningar som Gud kan göra. Nå, en profet är alltså den som inte talar av sig själv utan talar det som Gud har uppenbarat. Och profetia, det är alltså att lägga fram Guds perspektiv, Guds tankar, Guds undervisning. Och nu är det ju så att Gud är inte begränsad varken till rummet eller till tiden. Så, och i och med att Gud inte är begränsad då till tiden, så kan du tala. Visst är det öppet, Birgitta? Någon som undrar om han kommer rätt. Så innehåller ju profetian också sånt som för oss är begränsat. Vi kan inte tala om det. Varken kan vi tala säkert om hur började det hela bakåt. Men det talar Bibeln om. Hur Gud bara genom sitt ord skapar tillvaron. Och hur hela världen växer fram genom Guds mirakulösa verksamhet. Det som inom världsligt sett är helt omöjligt. Och framåt i tiden så innehåller profetian saker som för oss är dolda. Vi kan inte se det, för det har ännu inte hänt. Och handlar också då om platser där rummets begränsning gör att vi kan inte säga någonting om himmelen till exempel, eller den osynliga, den andliga världen. Så kom ihåg alltså detta, att profet och profetia, det handlar alltså om att lägga fram det Gud vet och det Gud uppenbarar, och inte egna människotankar. Danielsboken innehåller då mycket av just detta, om man talar om Danielsbokens profetior. Men profetior finns ju också i Bibeln i sin helhet. Så Bibeln som sådan kan man säga en profetisk bok. Då menar man alltså att Bibeln är en uppenbarelse. Bibeln uppenbarar och undervisar Guds ord. Ja, Bibeln är, inte bara innehåller profetior, inte bara innehåller Guds ord, utan enligt definitionen Bibeln är Guds undervisning, Guds perspektiv, Guds ord. Och när vi kommer strax till Danielsboken, så ser vi då att vad som där uppenbaras, det är, vad är det sanna riket? Är det det babyloniska? Eller andra mäktiga världsliga riken? Är det där makten finns? Är det det slutliga riket? Eller vad är det som är det sanna riket? Vad är Guds rike? Vad är sanningen egentligen? Vad är det eviga, det bestående, den sanna verkligheten? Och vad är vägen dit? Vad är vägen till det eviga livet? Det handlar Danielsboken oerhört mycket om. Ja, det jag nu sa, hur rimmar det med så kallad vetenskap? Det rimmar naturligtvis inte alls med den form av vetenskap som säger att vi kan bara räkna med inomvärldsliga faktorer. Per definition så handlar ju Bibeln och profetian om sådan som inte har sin förutsättning i inomvärldsliga möjligheter och faktorer. Liksom själva skapelsen. Ursprunget till skapelsen. Och hur skapelsen blir bevarad och uppehållen. Ja, det får ju oerhörda konsekvenser, i synnerhet för de böcker där hela poängen är att Gud tröstar med att dra bort gardinen, dra bort ridån, och så får vi blicka in i den sanna verkligheten. För den ser vi ju inte. Och när vi inte ser den, så drar vi slutsatser av det vi ser och tror kanske att det här är hela verkligheten. Och vi blir bedrövade och sorgsna och undrar hur ska det gå. Och det går ju käpprätt galet. Och där ser vi ju vilka tyranner det är som tar hand om tillvaron. Och hur mycket ondska och elände är det inte. Hur kan man då tala om en härlighet, en Guds härlighet och Gud som segraren och en helt annan verklighet än den vi ser. Då drar särskilt Danielsboken undan ridån och vi får blicka in i den sanna verkligheten. Precis som Uppenbarelseboken gör det. Och båda böckerna vill alltså inte komma med, vad ska vi säga, sånt så att vi kan odla våra spekulationer ytterligare. Kittla vår nyfikenhet och våra spekulationer och så drar man slutsatser en hit, en dit. Utan det har väldigt centralt syfte. Alla Bibelns böcker och inte minst de så kallade apokalyptiska. Alltså de som avslöjar, tar bort slöjan så att man får se den sanna verkligheten. Det vill ge oss tröst i vår nöd. Den vill ge oss ett säkert hopp. Den vill ge oss visshet om det eviga livet. Även om det ser så eländigt och mörkt ut runt omkring oss. Eländigt när vi ser våra egna kroppar. Hur de vissnar ner och blir sjukare och trasigare vart efter som åren går. Och när vi ser ut i världsförloppet och allting, så kan man undra, det ser mörkt ut. Det ser mörkt ut. Och då dras slöjan undan och så får vi se den sanna verkligheten som ger oss hopp och stor tröst. Ser vi då på vetenskapens diskussion av Bibelns böcker och då i synnerhet Danielsboken, så försöker man ju förklara Danielsboken på ett helt annat sätt. Det vill säga bara med att räkna med vad är mänskligt möjligt. Och då kommer man naturligtvis fram till att profetiorna, hur i Danielsboken det avslöjas vad som komma skall, och att en profet Daniel verkligen kan tala om för Nebukadnessar vad han har drömt och vad ska vi säga, avslöja precis hur det kommer att gå för de världsliga rikerna och hur människosonens rike är det enda eviga och bestående. Så säger man, det kan ju inte någon Daniel ha sagt. Det är helt omöjligt. Därför du och jag kan det inte. Och ingen annan kan det heller. Och ingen av de vise i Babylon kunde det ju heller. Nebukadnessar kallade till sig de bästa experterna och de kunde inte. Och så var ju dessutom Nebukadnessar så fräck så att han sa, ni ska inte bara ge mig uttydningen, utan ni ska också tala om vad är det jag har drömt, och sen ska ni tyda det. Och då säger han, ja, men nu går det alldeles för långt. Utan normalt sett så får man ju höra drömmen och sen kan man begära, kom med uttydningen. Men han begär att de ska komma både med drömmen och med uttydningen. Och Daniel säger, jag kan det inte heller. Men jag känner en Gud som kan. Och den är Gud uppenbarade. Ja, detta kan man tro och detta kan man förkasta. Men det problematiska med att studera Danielsboken utifrån otrons synpunkt är att den är ändå också omöjlig för otron. Otron måste nämligen då utgå ifrån att Daniel har inte kommit med de här övernaturliga profetiorna och avslöjandena. Utan det måste vara någon anonym jude som långt, långt senare har upplevt de olika rikena. Och sen har klätt sin berättelse som om det är en person som långt tidigare har profeterat det här. Det är alltså sånt som redan har hänt. Det är inga verkliga profetior. Det är fingerade framtidsförutsägelser. Det är ett fromt bedrägeri. Men det var begripligt, för att denne fromme jude ville trösta sin samtid, och man tror att det växer fram det här på 160-talet före Kristus. När man har svårigheter, när det är stora förföljelser, när seleukiderna tränger in i Jerusalem och förtrycker judarna på ett väldigt svårt sätt, då så tillverkar en from jude de här berättelserna att det var en Daniel för flera hundra år sedan, långt tidigare, som har profeterat det och det. Och då skulle de gå på det. Och så länge de går på det så blir det tröst. Men om de nu inte går på det, utan är lika kloka som dagens vetenskapsmän, så att de ser att det bedräger i alltihop, ja, då är det ingen tröst alls. Och idag så framställs det inte längre som att det verkligen har sagts tidigare, utan det får man veta på nattduksbordet i den bibel man slår upp, i fotnoterna till Bibel 2000, att det här har ingen Daniel sagt, utan det här är efterhandskonstruktioner. Det är inga riktiga framtidsförutsägelser. Det är fingerat, påhittat. Ja, men vad ger det då för tröst? Förutsättningen för hela texten är ju att man ska gå på det, egentligen. Och de har ju förstört hela texten för bibelläsaren. Men självklart, om det är bluff och bedrägeri, så bör det avslöjas. Och då ska det avslöjas. Precis som är det bluff och bedrägeri med Kristi uppståndelse, då ska det avslöjas. För annars tror vi ju på en lögn. Och då är vi de ynkligaste av alla människor, säger Paulus. Att leva på ett bedrägeri. Men nu har Kristus uppstått. Och men nu har Daniel verkligen framträtt som en sann profet. Precis som Mose och Jesaja och Jeremia och de andra bibliska profeterna. Om man nu utgår ifrån att det är bedrägeri, då kan man ju inte gå hur långt säga att Danielsboken har kommit till på Jesu tid, till exempel. Och om, för att man vet att det fanns kopior av kopior av kopior av Danielsboken, åtminstone 200 år före Kristi födelse. Fast det blir ju lite problem. Har boken kommit till 160 före Kristi födelse, då kan ju, stämmer det ju inte riktigt. Så då får man nog tänka sig att några av de här kopiorna, som av allt att döma kan dateras i 200-talet, kanske till och med 300-talet före Kristus, de måste nog vara yngre. För annars går det inte ihop. För kopian eller avskriften kan ju inte komma till före skriften, så att säga. Men man kan inte gå längre i alla fall, tror man då, än 160 före Kristus. Och det betyder ju att då finns det inga profetior om Kristus i Danielsboken. För då har vi förutsägelsen där i alla fall. Och det finns inga profetior om det romerska riket. Men hur ska man då få ihop det med vad som står i själva Danielsboken? Danielsboken talar om fyra världsriken. Och det första världsriket är ju alla överens om, även då kritiska vetenskapsmän, att det syftar på det nybabyloniska riket som leddes av Nebukadnessar, Nabukodonosor. Detta rike störtas av en dubbelmonarki, av ett mediskt persiskt kungarike. Ett mediskt persiskt kungarike. Och i Danielsboken är det helt tydligt att det andra riket är det medisk-persiska. Det skildras som ett dubbelrike. Och det tredje riket, vad är det? Jo, det ledes av en person som liknas vid en bock, som har ett stort horn i pannan. Och det stora hornet i pannan visar sig vara, och boken talar om det, det är Alexander den store. Det är alltså det grekiska väldet. Det blir kortvarigt, det avslutas efter Alexanders död i en uppdelning på fyra. Och precis så står det i texten. Och efter det riket så kommer då ett fjärde rike. Och det är, måste då vara det romerska. Men då har vi problemet där igen. Så långt kan det inte gå. Det får bara gå till och med det grekiska. Och hur ska man då göra som vetenskapsman? Jo, då säger man, ja, lever man nu som en from jude på 160-talet, då känner man ju inte till historien så där jättebra, det som hänt tidigare. Så han har misstagit sig om massa olika saker. Och han trodde nog att det medisk-persiska riket, det var nog två olika riken efter varann. Och då klarar man upp situationen. Så då säger man att de fyra rikena, det är det nybabyloniska, därefter så är det mediska, och därefter så är det persiska, och så slutligen det sista är det grekiska. Men det är helt omöjligt att göra en sån tolkning utifrån texten, enligt min övertygelse. Och det går ganska tydligt att visa hur det då förhåller sig. Ja, om ni undrar lite vad bibelkritiken säger, så kan jag då ta ur den här boken kanske några citat. Boken har kommit till på 160-talet före Kristus i samband med den svåra religionskrisen på den tiden, säger då Bibel 2000. Jag läser lite grann. För den bibelkritik som utgår från naturalismen, vet ni vad naturalismens filosofi går ut på? Att det är bara naturliga, inomvärldsliga faktorer som styr skeendet. Enligt den så kan Danielsbokens vittnesbörd om en levande Gud som gör stora tecken och mäktiga under omöjligen vara sann. Om sådant som framtidsförutsägelserna säger ska ske verkligen har gått i uppfyllelse, ja, då måste dessa framtidsförutsägelser vara fingerade och innehållet bygga på händelser som författaren utan övernaturlig uppenbarelse redan upplevt. Därför måste Danielsboken ha kommit till långt efter Daniels tid, sannolikt på 160-talet. De så kallade profetiorna om de fyra världsrikerna kan då inte och får inte sträcka sig längre än till författarens egen tid, och så vidare. Och för att styrka detta så brukar man då tala om att det är historiska misstag. Och det ska jag inte ta upp tid med att gå igenom. I den här boken så går jag igenom hela listan på de historiska misstagen. Och tvärtom så vittnar det om raka motsatsen. Och jag brukar tillspetsa att säga att egentligen är Danielsboken alldeles för bra för bibelkritiken. Det är helt ofattbart att den kan vara så exakt. Man har tidiga forskare har misstagit sig om till exempel Belsassar och sagt, hur kan Belsassar vara den styrande i det nybabyloniska riket? Det stämmer inte med allt vi vet. Det måste vara ett misstag. Och enligt Danielsboken så var det Belsassar som hade makten då där med det mediska persiska riket tar över. Och länge så fördes det där fram som ett av de odiskutabla bevisen för hur, ett säkert fel i Bibeln. Och numera så har vi tillgång till mera material utanför Bibeln som visar att det var precis så. Att visserligen var det Nabonaid som var den formella kungen, men han la sin hängmatta i en oas och orkade inte med styret utan lämnade över det åt Belsassar. Och det var Belsassar som var den sista kungen. Men formellt så var det Nabonaidus. Och därför ser man hur märkligt exakt Daniel är. För enligt Danielsboken så säger Belsassar, kan du tyda skriften på väggen? Ni kommer ihåg detta. Den hediska festen som man har strax före undergången. Där det står på väggen, mene, tukel och farsin. Och ingen förstår vad det är. Och Belsassar såg handen som skrev det på väggen. Och då säger Belsassar, om det finns någon av de lärde som kan det här, så ska han bli den tredje i riket. Och det är väldigt konstigt, för så sa man aldrig. Man sa alltid att det ska bli den andra i riket. Alltid. Precis som det var med Josef, han blev den andra i riket efter farao. Men eftersom Belsassar själv var den andra i riket, så blir alltså Nabonidus närmaste man den tredje. Samma sak är när det gäller språkbruket. När det gäller arameiskan i Danielsboken så är det inte den sena arameiskan från 160-talet före Kristus, utan det är diplomatspråket på 500-talet. riksarameiskan, som var ett diplomatspråk över hela den dåtida världen. Och det är många andra detaljer som blir väldigt problematiska för bibelkritikerna. Men nu då till lite närmare till då, se vad texten säger om de här rikerna och vad poängen är nu med detta. Jo, det såg ju ut för det troende som om de världsliga rikerna skulle totalt radera ut de troende och helt ta över makten. Men Danielsboken avslöjar att fasten Nebukadnessar är så stor och stark och hans rike så mäktigt, så är det ändligt. Det kommer att gå under. Och det kommer att ersättas av ett annat rike som är väldigt kraftfullt och starkt, det medisk-persiska. Men det kommer också att gå under. Och det kommer att ersättas av ett annat rike som är så starkt, Alexanders rike och hans efterföljares rike. Om ni undrar om de här efterföljarna så kanske jag ska lyfta fram det. När Alexander hade dött 323 så delades hans väldiga rike upp på fyra av hans generaler. Kassandros var en av dem. Han fick Makedonien med Grekland. Lysimakos fick mindre Asien. Ptolemaios fick Egypten och Seleukos fick Syrien och Babylonien. Och sen kom det att stå en väldig strid mellan Seleukiderna i Syrien och Babylonien och mellan Ptolemeerna i Egypten. Och den där striden avslutas med att romarna kommer och tar över så småningom. Allt det här finns i detalj då beskrivet i de här märkliga profetiorna. När det romerska riket har kommit, då kommer människosonen. Och det som är typiskt för många av profetiorna, det är att man, en del av profetiorna som i Jesaja 53 talar om hur Messias kommer att rädda människorna genom sin ställföreträdande försoningsdöd. Han blir genomborrad för våra synders skull och slagen för våra missgärningars skull. Han är lammet som raderar ut våra synder, som renar oss från all synd. Men många av profetiorna tar sikte på hur de andra rikerna ska gå under och slutligt gå under och kommer då att hoppa från människosonens första ankomst till den slutliga domen. Precis som vi har det i evangelierna. När Johannes Döparen kommer som förelöparen, så talar han om vad Messias ska göra. Han pekar på Jesus, han som jag inte är värd att knyta upp sandalerna, han är större än jag, han var före mig, och se på honom, se Guds lam som tar bort världens synd. Men så samtidigt så tar han, redan nu är yxan satt till roten på träden. Så talas det om domen med en gång, i liksom samma andetag. Och i Danielsboken så talas det då särskilt om domen och den slutliga makten. Så den himmelska människosonen kommer, så kommer det sedan domsböckerna öppnas och det blir en slutlig dom. Den slutliga domen över världen. Men det talas också i Danielsboken om Messias försoningsverk. Alltså det Messias gör i samband med sin första ankomst. Och det är ett ställe som många har förundrat sig över. Det står i Danielsbokens 9:e kapitel. Och många har funderat över den här texten och det är inte alltid så lätt att förstå. Det som gör att många har extra svårt att förstå Danielsboken, att förstå slutet på Hesekiel, att förstå slutet på Sakarjas bok och att förstå uppenbarelseboken, det är därför att det använder så oerhört många bilder och sifferkombinationer, symboliska uttryckssätt, om man har inte riktigt förstått det. I Daniel så förekommer ordet 10. I samband med det romerska riket så dras från det romerska riket alla riken ändå fram till den yttersta dagen. Människosonen kommer och domen fälls. 10 är i Bibeln totalitetens tal. Helhetens, totalitetens tal. Det är därför som när man säger hela tiden, totaliteten från Adam till Noa och totaliteten från Noa till Abraham, så är det 10. Det nämns som 10 släktled. Fastän vi enligt Lukas vet att det var minst 11 släktled fram till Noa. Så man tar sådana här tal som 10 plus 10 för att markera hela sammanhanget. Och när man hör om det fjärde djuret talar om det här 10 horn. Så talar och hur det var splittrat. Så är det alla riken med stora och mäktiga förstar. Och de är i krig med varandra och de är splittrade precis som lera och järn inte går ihop riktigt. Det är ett söndrat rike. Men ändå väldigt fruktansvärt. Och väldig makt. Och kommer att förfölja Herrens heliga. Talet 10 står alltså för hela tiden fram till den yttersta dagen. Talet 4, det är världens tid. Så när man talar om de här 4 rikena, så tar då Daniel upp det nybabyloniska, det grekiska, det medispersiska, det grekiska och sedan ytterligare det fjärde riket då, som går till tidens slut. Det står ju inte romerskt rike i texten, utan vi kallar det för romerska riket eftersom det börjar med det romerska riket. Men sen talas det om bena och om tårna och allt det här. Nå, 4 står ju för jorden. Jordens 4 hörn kan det stå ibland. Det är världens tal. 3 är Guds tal. Och när Gud förbarmar sig över världen och oss människor, då är det talet 7. 4 plus 3 är 7. Försoningen. Visst är ni med? Men nu finns det då somliga som inte tänker, men det kan inte vara på det viset med talen, utan man försöker och räkna på olika sätt går bort sig kanske i de här sakerna. Likaså vill vi veta lite mer exakt när kommer ändens tid, frågar Daniel. Man får inte veta på det. Det räcker det här. Han får veta hur det ska gå, men han får inte reda på exakt tiden, lika lite som Jesus uppenbarade i Nya Testamentet. Om den dagen, den stunden vet inget något. Ingen utan Fadern. Sonen själv frivilligt lämnar det vetandet åt sidan. Något som för oss är svårt att förstå eftersom Sonen och Fadern är ett. Kapitel 9 berättar om hur Daniel, när han är där borta i Babel och nu har den babyloniska ockupationen upphört därför det mediska persiska riket har kommit. Och då läser Daniel i Jeremia 29 och Jeremia 25 att efter 70 år så ska jag uppfylla mitt löfte för er och för er tillbaka till denna plats. Och då undrar Daniel, ja men då det är i stort sett 70 år nu. Är det inte dags? Och då fungerar profetiorna så här att de har ofta en, kan vi säga, en dubbel uppfyllelse. Först ytterligare en uppfyllelse som är ytterligare en predikan om den fullständiga uppfyllelsen. Hänger ni med? Det kan vara så att, låt oss säga, när Davids son ska komma, så blir Salomo som Davids son en uppfyllelse av det löftet. Men är samtidigt inte den fulla uppfyllelsen, utan denne Davids son är i sin tur ett vittnesbörd om att det ska gå i fullbordan och det ska komma en Davids son i fullständigare form. På samma sätt när det talas om frälsningen genom att man förs ur slaveriet ut ur Egypten, så är det en uppfyllelse. Precis som Gud hade lovat så tog han sig an sitt folk och räddade dem ur Egypten. Men det är ändå inte den fulla frälsningen, utan denna frälsning predikar om en ännu fullkomligare frälsning. Så räddningen ut ur Egypten står som en predikan att Gud håller sitt löfte. Ni ser vad som hände och det ska komma nu en fullständig frälsning. Samma sak när det utlovas räddning för Jerusalem och det går i fullbordan år 701 före Kristus. Assyrierna som belägrar Jerusalem raderas ut, kan inte inta staden fast den såg också ut. Och det är predikan om hur den stora, riktiga, andliga frälsningen är. På samma sätt här, när de nu får möjlighet genom Koresh att vända tillbaka, så den uppfyllelse av löften att de ska få komma tillbaka till sitt land. Men är inte den fullständiga uppfyllelsen, utan en predikan om Gud håller sitt löfte och det ska komma ett mycket större, ett fullständigare tillbakakommande. Och för att framhäva det större så säger jag, ja då är Sion det högsta av alla berg, till exempel. Utan att det menas att det kommer vara 9000 meter högt. Utan talas om att då Guds rike som Messias upprättar och som är i ringhet och ser så litet ut, det är det största. Det är det eviga. Det är det sanna riket. Det är det minsta av alla korn, som senapskornet. Men det blir större än allt annat. Det är det stora och det sanna. På samma sätt får nu Daniel veta att det här med de 70 åren predikar om den större återkomsten och frälsningen som ska komma genom Messias. Och då framställs detta stora i 6 punkter i 9:24. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. För att för det första göra slut på överträdelse. För det andra försegla synder. För det tredje, försona skuld. För det fjärde, föra fram en evig rättfärdighet. För det femte, fullborda syn och profetia. Och för det sjätte, smörja det allra heligaste. Hela frälsningsverket skildras med de här, i de här 6 punkterna. Och sen undrar man då om hur ska då resten förstås. Och det blir då en predikan om vad som ska händas med Messias och hur han ska förgöras och helt utblottas i 9:26. Och hur staden sedan ska förstöras genom en främmande furste. Det vet vi, det var Titus och romarna som sen kom och ödelade helt och hållet staden. Och sedan, och in till slutet kommer det att råda krig. Förödelse är fast besluten. Och så sammanfattas det i 27 versen. Han, alltså Messias, ska stadfästa förbundet med de många. Under en vecka och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Han själv uppfyller alla slaktoffer och matoffer och hela den levitiska lagen. Och är själv det slutliga offret. De här verserna kan ju inte alls handla om det jag sa nu. Enligt bibelkritiken. Om ni undrar vad de menar så kan ni ju titta, om ni nu råkar ha Bibel 2000 i fotnoterna. Utan man tror att det här handlar om vissa individer då under 160-talet före Kristus i den så kallade makabeiska konflikten. Jag läser lite här. Konsekvensen av den statliga bibelkommissionens utgångspunkt, det blir att inte heller Daniel 9:24-27 kan handla om Messias och hans frälsningsverk. Allt måste ju tolkas och tillämpas på något som den tänkte författaren på 160-talet före Kristus upplevde och på ett naturligt sätt kunde känna till. Följaktligen kan den smorde försten i 9:25 inte syfta på Messias. Bibelkommissionen skriver i noten till denna vers, vem som åsyftas är osäkert. Man har tänkt på perserkungen Kyros, Zerubabel, översteprästen Josua eller översteprästen Onias den tredje, som betalas om andra Makkabeboken 3:1. I 9:26 står ordagrant, efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad. Här är det svårt att inte associera till Messias och hans totala utblottelse och död till försoning för alla människor. Men bibelkommissionen ändrar det ordagranna helt utblottat till försvinna. Det är ju något helt annat. Och ursäkta denna förvanskning med en not som säger grundtextens innebörd osäker. När det gäller vers 27 kan naturligtvis inte denna vers handla om Messias stadfästande av det nya förbundet och Jerusalems förstöring av romarna år 70 efter Kristus. Enligt Bibelkommissionen måste denna vers handla om sådant som hände på Antiochus den fjärde Epifanes tid. Det vill säga på den tid då bokens författare ska ha levt. För de som tror att Jesus är en bättre bibeltolkare än bibelkritikerna avslutar jag denna punkt med att citera Jesu ord enligt Matteus 24, 15, 16. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är i Judén fly bort till bergen. Och den där förödelsens styggelse talas det om, som också är en sån här förhandsuppfyllelse och en predikan i sin tur om den stora förödelsen som kommer mitt inne i kristenheten, som kallas för den antikristliga förstörelsen. Så Antiochus den fjärde, han var en förebild för den, för förödaren, och likaså det som sker genom romarna. Och sedan talas det om hur när apostlarna har gått ur tiden, hur det sker mitt i kristenheten en förvrängning och en förödelse av sanningen. Danielsboken slutar sedan med hoppet om kroppens uppståndelse och evigt liv. Också detta vittnar om enligt bibelkritiken att boken kan inte vara äkta. För man hade inte lyckats tänka fram den tanken ännu. Att det finns en de dödas uppståndelse. Ja men säger man, ja men Job 19, 25-27 då. Ah, det är så suddig text och det kan inte betyda det. Så jaha, ja men Hosea 6-2 då. Hur han på tredje dagen ska stå upp och allt detta. Eller Jesaja 24-27. Jesaja 24-27, det är apokalyptiskt material och sånt måste vara sent. Så det är sena tillägg till Jesaja-boken. Som har kommit till långt senare. Ja men Daniel 12 då? Ja men det är inget problem, för Daniel har ju kommit till först på 160-talet. Säger man då. Och det är ju spännande hur Daniel slutar. Ja han skriver, det står där då. Det många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Det förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och för evigt. Och så undrar sen Daniel då, när kommer detta att ske? Och så säger, det är nog vad du vet nu. Utan allt som säger, det kommer en tid och tider och en halvtid. Väldigt inexakt och på det sättet, och man har funderat då hur ska vi tolka det här. Och ni vet hur man har tolkat i alla tider. En del har varit, vilket då är felaktigt, man har sagt ja det här måste betyda att domedagen är 1843. Så blev det inte så, så flyttade man ett år till 1844. Och sedan kom det andra grupper och flyttade till 1914. Då började första världskriget. Och då sa man, ja men det var nog rätt i alla fall, det var bara att det skedde en förändring i den osynliga världen just då. Det är Jehovas vittnens ståndpunkten idag. Och sen har andra senare sagt att det blir nog då och då och till något ställe för att vänta in det hela. Och så. Medan skriften säger, den kommer som en tjuv. Men det ska inte vara så för er, utan ni vet att den här världen är obeständig, även om riket är så mäktigt som Nebukadnessars. Eller det medisk-persiska. Eller Alexanders rike. Eller det romer. Allt detta faller sönder. Men ett rike som man inte räknar med, det är det eviga. Så i statyn berättas det om en liten sten som föll bort. Och ner på tårna. På den där stora statyn som krossas av den. Och den stenen är det eviga riket. Och Kristi riket, det kallas för klippan. Det kallas för stenen. Det kallas för berget. Och det är därför som Sion, som är hans rike, som inte kan skiljas från honom, skildras som det berg som är det högsta av alla berg. Så man är alltså helt fel ute när man är ute och likaså när man talar om att öknen ska blomma. Så är det ett bildspråk om detta, att där saknas inte vatten. Och där går man inte omkring törstig, utan där har man vatten som släcker den eviga törsten. Och där är det en välsignelse och fruktbarhet. Där är det inte förödelse och där är det inte ett vissnande och annat sådant. Jag hinner inte idag gå in närmare på bibelspråken, hur man ska tyda alla dessa bilder. Jag bara ger lite antydningar så där helt kort. Nu får jag inte hålla på längre, utan nu sätter jag punkt där. Ska vi dricka lite kaffe och samtala lite om det här. Daniels boken och Bibelns profetior.